Hallå, hallå.
Västindien.
Ursäkta.
Det finns en sån låt. Hallå, Västindien. De uttalar Västindien lite konstigt för att det ska rimma på vind igen.
Just det. Klockrent rim. Mm.
Jag vill rätta några fel. Vi har världens roligaste lyssnare och bästa lyssnare. Och jag har blivit uppmärksammad på att det har varit några fel.
Är det fel vi har gjort eller är det fel? Alltså för om vi ska göra så här i inläggen vi har läst så blir det svårt.
Nej, det är inte att någon påpekar något sånt. Däremot hände en lite rolig grej förra avsnittet när vi pratade om det täckta könet. Mm. Och Mia satt och skrattade åt det. Och jag var så här, visst, absolut, jättekul. Visste du, Emma, att det heter det täcka könet?
Mm-hmm. Nej, ingen aning.
Nej, inte jag heller.
Jag blir ledsen.
Ja, jag hade inte heller någon aning om det. Det heter det täcka könet. Så Mia lite fint påpekade att så här, vad roligt att ni pratar om det täckta könet.
Ja, det var ju det som var kul. Att det fanns en flashback-tråd om det täckta könet. Mm. Som var helt uppåt väggarna. Fel.
Precis.
Det var det jag lolade åt.
Ja, det lolade Mia åt, men hon glömde att hon gör podden med två idioter som trodde att det hette det täckta kärnet. Så hon fick noll reaktioner, utan vi bara fortsatte prata om det täckta kärnet.
Exakt, täckt penis.
Jag var helt säker på att det hette det.
Men okay. Är det motsatt då till det otäcka kärnet? Eller är det... Frågor kvarstår ändå, eller hur?
Det var någon som skrev i Facebookgruppen att täcka betyder typ vackra.
Mm.
Ah. Men det känns lite det känns som att typ fitta betyder ängsmark och hora betyder gulliflicka och alla sådana där jävla grejer.
Hora betyder schyssta naglar.
Ja, jag tror inte på något av det. Ett annat fel vi jag har gjort mig skyldig till var att jag sa för några avsnitt sen att när det kommer såna här utbryta grupper av granngrupper eller stadsgrupper på Facebook så kan de aldrig bli stora. Att det finns en Facebookgrupp som heter Vad som händer i Majerna. Och så finns det en som heter Vad som verkligen händer i Majerna. Med två stycken medlemmar. Mm. Så att de här grupperna har ingen möjlighet att överleva. De funkar aldrig. Det gör de. Max skriver så här. Grannar i Torslanda har 13 000 medlemmar.
Wow.
Grannar i Torslanda utan censur. Mm. 6,2 000. Så det är ändå en värdig
jag
konkurrens.
Jag är en av dem.
I Grannar i Torslanda utan censur. Ja. Är det en stark grupp?
Det var en stark grupp ett tag. Mm. Nu, jag kanske har gått ur, men det var under något debacle där som jag gick in och lurkade lite.
Spännande.
Ja, det var starkt då. Mm.
Hur kan man inte vilja vara med i censurgruppen?
Nej,
alltså, man bara har tid med en
gång att engagera
sig i en grupp. Hur kan man välja att vara med i den censurerade?
Sen så berättar Simone att det finns tre grupper i Töreboda med mellan 1000 och 2000 medlemmar ungefär. Töreboda samtal, Töreboda snack högt i tak och Töreboda samtal utan översittare i caps lock.
Wow. Det måste ju vara fler än vad det bor i Töreboda.
Ja, lite grann.
Landsbygdshat, men min svärmor bor i Töreboda. Mm. Det är ju inte...
Alltså, vet du vilken av grupperna hon är med
i? Ja, hon är ju dunder hippie. Så hon har ju varken data, elnät, något av dem.
Jag hade ändå hoppats på att få lite insyn i den här utan översittare. Man undrar ju lite vad som har hänt i gruppen Töreboda snack högt i tak när någon skapade den. Sen så skrev Adam så här. I min födelsekommun Mullsjö finns grupperna Vad händer i Mullsjö? Samt utbryta gruppen Vad som verkligen händer i Mullsjö? IRL skriver Adam. Händer det såklart ingenting i Mullsjö? Sen har vi min favorit, Klotterplank Skurup, 2500 medlemmar. Klotterplank Skurup utan Jonas, 1100 medlemmar. Där får jag tacka Ludde Samuelsson för den informationen. Mm. Väldigt fint. Sen har jag också glömt att tacka Martin Permer som gjort en fantastiska jingle.
Tack Martin Permer.
Den är ljuvlig.
Tack Martin Permer. Och så tror jag att jag avslutar med att bara ge en liten shoutout till det gyllene haschet i NoFap 2020-tråden som tydligen fortfarande har hållit sig från ronk.
Oj, oj, oj. En applåd tycker jag det är värt.
Ja, faktiskt.
Kriga. In och uppmuntra. Mm. Vad är det för dag idag då? Mer än podda. Jo, det är internationella semmeldagen. Så heter den inte. Fettisdagen heter den. Fettisdagen, ett fulare namn. Ja. 29 olika semmeltrådar finns det. Ni får läsa alla själva om ni är extremt intresserade av semlor. Jag bara gjorde ett litet snabbt utdrag av några. Inga semlor till killarna på internationella kvinnodagen. En tråd som finns. Det handlar då om en lokalnyhet på Gotland- där tjejerna har blivit bjudna på semlor på fritids på internationella kvinnodagen. Konstigt, då är ju det är inte långt de efter semlor. Det är inte okej. Medan killarna då bara har fått knäckebröd och vatten.
Var de på fritids? Bra barn, sätt att skapa alltså. Incels.
Really, really. Det är såklart mycket upprörande. Alltså det är, man vill ha mer information så känner man också. 250 inlägg har den här semmeltråden. Det är mycket så, tjejer är sämst, feminismen har gått för långt. Jadi, 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 jadi. Det finns en motkraft i hela den här tråden.
Emma Knyckare.
Nej, man skulle kunna tro. Det är den verkliga feministen på Flashback som heter Visar fettan i Cam. Det är ett bra feministiskt epitet, tycker jag.
Underbart.
Hen skriver i alla fall, bra kämpat kvinnor. Vi måste få männen att förstå hur mycket mer överlägsna vi är. Killarna måste lära sig att det är vi tjejer som bestämmer. Mycket bra. Fortsätter vi så här så gör de snart uppror och kallar oss orättvisa. Och då kan vi kalla dem för mesar. En mes vill ingen man vara, så de kommer inte våga göra något ändå. Glöm inte att det inte finns någon mansdag. Faktafel. Så det här kan vi nog kalla perfect win. Ge dem vad de tål. Feminismen ska segra. Ja, men det är ett svårt ämne, eller hur?
Ja, det är ett svårt ämne.
Ett svårt ämne.
En modern Valerie Solanas där.
Verkligen. Ska tjejer inte få semlor medan killarna får knäckebröd och vatten? Fy fan. Man måste ju ta reda på bakgrunden, tänker jag. Varför tjejerna fick semlor och killarna fick knäckebröd och vatten. Alltså kan det vara så att killar kanske får semlor alla andra dagar om året på fritids? Skulle kunna vara så, man vet inte.
Absolut.
Tjejer kanske inte vågar äta semlor tillsammans med killar eftersom forskning visar att 97% av alla semlor är våldtäktsmän. Man vet inte.
Nej.
Man vet inte. Semlorna kanske, det här kanske var en badhus då. Semlorna kanske inte kan vistas på badhus utan att ta Viagra. Och då måste det finnas trygga rum för semlor.
Ah, detta
eller för tjejer där
är
de kan äta semlor.
Blinkning till det här badhuset i Uppsala som omtalades för att det var en person, en kille som gick in i omklädningsrummet och det stod 10 män med praktstånd där. Och det var så olyckligt att detta kom precis samtidigt som Cissi Wallin hade skrivit en krönika med 100% ljug om hur det går till på en vanligt badhus. Mm. Där det bara var så här, det är bara killar överallt som pratar om fotboll och jag kanonkulan och knuffa på varandra. Jag kan inte bada längre.
Och super, sa hon väl.
Okay. Super, det var väldigt mycket som man kände så här, okej, det här är ju mer ett skämt än en krönika. Det här är ju mer så här skulle det kunna gå till. Mm. Men då var det då att hon ville ha separata badtider. Det kan man ju tycka vad man vill om i sig. Men det var så olyckligt att precis när hon hade så här, vi vill ha separata badtider, så var det så här, en kille som bara, fast när jag går in där det bara är män, då är det bara 10 män med sjukt mycket stånd och tomma Viagra-kartor överallt. Det är nog taskigt för de killarna som vill bada och inte bara vill titta på 10 män med stånd.
Nej. Det är tråkigt, men det finns ju, alltså vi går ju på separata badtider ute på, när vi kallbadar går ju vi på, man skulle ju aldrig sätta sin fot på gemensamhetsbadet.
Nej, jag tycker ju att det är jättebra med bastu och sånt uppdelat. Jag har absolut inga problem med att inte behöva basta
med en massa
tyska män. Men
det är väl därför så många män driver att det ska vara en gemensam del i nakenbadet, för de vill ju inte vara med andra män.
Nej, just det.
Det blir mindre. Förklarliga.
Ja, förklarliga.
Just det. Okej, så tråkigt när det är mansbad, alltså det är slöseri på Viagra, kan man tycka.
Nej, de hade ju en egen fest.
De hade en egen killfest.
Killfest.
Ja. Ja, det är ju inte hotfullt.
Nej.
Ja, det finns också en tråd skapad av någon som har
Du trodde att de bara gick omkring och hade tomstånd? Alltså att de inte skulle använda det till något?
Jag tyckte det kändes för sjukt. Varför ska de ha sådant? Om det inte finns.
Tjejer.
Pyntstånd.
Exakt. När det inte finns tjejer. Jag är uppvuxen i Rollstorp. Sånt där nymodernt. Har inte kommit till oss. Det finns en tråd skapad av någon som har råkat äta, med betoning på råkat, 10 semlor på en hel dag. Nu behöver hjälpa forumet med att räkna ut hur mycket hen kommer gå upp i vikt. Lösningen på problemet kanske finns i den här tråden. Liten tjejsemla retar upp. Då är det alltså en liten mindre och billigare semla som man så kallar tjejsemla. Som har rört upp känslor, först i skånska Oxie och sen på hela nätet och slutligen också på Flashback. Någon säger till exempel, jag tycker att det är ett bra exempel på hur man utan ont uppsåt ändå förtrycker tjejer. Man säger till oss vad vi ska vilja äta. Ja, och folk tycker då att det är ett gubbigt påhitt, bla 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 bla. Kenty 59 skriver... Hur kan kvinnor bli upprörda över det här? Det är väl bara bra om det finns en light-variant av semlan. För de kan ju knappast förbränna så många kalorier när de kruffar runt på olika barnvagnar i gallerierna. Risken är ju den att de skulle bli ännu fetare om de åt stora semlor. Det är skillnad på oss män som arbetar. Vi förbränner ju en del kalorier och kan med gott samvete äta en fullstor semla. Ja, kontroversiellt ämne även den här light tjejsemlan.
Är det på
då?
Den här kontorscykeln som de förbränner? Alla är som...
Just det, kontorscykeln är så bra.
Är det bra? Det verkar vara ett kontroversiellt ämne på Flashback, detta med semlor. Mm. Mr. Gegge har startat tråden Kontrovers med semlor, vem har rätt? Mr. Gegge skriver: Jag köpte semlor till mina kollegor. Det var något jag bjöd dem på. De fick en var och själv tryckte jag i mig 5 stycken. Detta gillade inte mina kollegor. De ansåg att alla skulle få lika många semlor. Det blev faktiskt ett jäkla liv över att jag tryckte i mig 5 semlor och de bara fick en var. Jag hävdade att det var jag som bjöd dem på varsin semla och att jag har all rätt i världen att äta upp resten, för i helvete, det är jag som har köpt dem. Varför inte vara tacksam för den semla man fått istället för att reta sig på att jag åt 5? Det är ett bra broderi. Varför inte vara tacksam för den semla man fått? De tyckte att det var orättvist och en jäkla dålig stil. Jag ska fan aldrig mer bjuda på något längre.
Nej.
Vem har rätt? Jag eller kollegorna? Är det här något kulturellt då flera av kollegorna är araber? Fan, araber brukar ju alltid gilla att få saker gratis. Men hänga upp sig på att de fick färre än jag, trots att det var jag som köpt dem och bjudit på, anser jag var ganska lågt. Det är svårt, vem har rätt? Och
ja,
så vidare.
Det är svårt.
Det är svårt. Det är kanske inte vår boll att avgöra.
Nej.
Utan det får forumet göra. Tråden ligger i alla fall i forumet sista utvägen för ämnen som saknar eget forum. Men flyttas, tror jag, till relationer och samlevnad är det någon som föreslår. Precis. Det blir i alla fall aldrig på något svar i den här tråden på vem som har rätt eller fel. Utan mest chockade kommentarer över att araber äter semlor. Va? Det visste inte jag! Det är en annan viktig stor grej som hände på Flashback som ingen säkert har missat. Det tror jag inte. Det är ju Flashback Awards som stundar.
Mm.
Nomineringarna är i full gång. Peppade?
Absolut. Ja. Vad ska man ha på sig?
Jag vet inte.
På internet.
Man önskar ju att det var en fysisk gala. Eller? Alltså, det går ju inte för att det är anonymt. Men alltså, det hade varit väldigt härligt, tycker jag, om Flashback gick all glamour.
Ja.
Pizzazz.
Tilde de Paula leder.
Tiaror. Goodiebags. Med glittriga trosskydd. Nej, det hade varit fantastiskt. Jag tror inte att det är så det går till.
Jag tror inte.
Men den
det
har pågått länge i alla fall, Flashback Awards. Jag tror att det fanns så här, ja men 10 år kanske, i alla fall, eller någonting. Nomineringarna pågår några dagar till och sen så blir det ju då omröstning. Kategorierna som finns är årets bästa Flashback-tråd. Och det blir spännande. Den kommer vi ju definitivt avhandla i den här podden. Förra årets vinnare är familjen Nujens penningtransaktion med Akilov.
Just det.
Som du omnämnde, Ina. Ingen vet varför.
Nej, ingen vet varför. Det är extra klart.
Årets dummaste uttalande, också en kategori. Mm. Greta Thunberg, nominerad.
Ja.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, uttalandet. Det är det som är nominerat.
Ja. Det är det absolut dummaste av alla uttalanden i hela världen.
Och det är ju då nominerat för att det saknar vetenskaplig grund.
Ja, okej. Okay. Mm.
Ja. Mm. Årets hedersflashbackare. Mm. Det brukar vara någon kändis som flashbackar då. Mm. Årets PK, där är brottsförebyggande rådet nominerat. Brå.
Mm.
Årets yttrandefrihetskämpe, där har vi Alexander Bard och Joakim Lamotte med flera. Det brukar vara samma.
Olika sexiga män i den kategorin.
Mm. Ja. Mm. Sen har vi min favoritkategori, det är årets snöflinga. Mm. Den sticker ut lite tycker jag, den är inte så tydlig vad det är för någonting. Men det är alltså någon som är en riktig jävla tönt. Om man ska sammanfatta det.
Prata högstadiespråk.
Ja, precis. I den årets snöflinga har vi då nominerade Annie Lööf och någon helt vanlig tjej som heter Sofia. Som går på något gymnasium någonstans. Ja. Så kan det vara. Jag saknar två nomineringar.
Mm-hmm.
Så jag skulle vilja liksom göra två egna nomineringar som jag tycker saknas helt enkelt. Och det är Flashbacks bästa självrannsakare och Flashbacks sämsta självrannsakare. Mm. Jag har valt att kalla de kategorierna.
Mm.
Så jag tänkte lyfta upp två stycken användare på Flashback som jag uppskattar på olika sätt. Vi börjar med Flashbacks bästa självrannsakare, en helt ny kategori. Här så skulle jag vilja nominera användaren Humbug.
Mm.
Har du kommit i kontakt med den?
Nej.
Nej.
Han är också moderator. Bland annat för Flashback Awards, det var så jag kom in, har läst troget allt han har skrivit. Och förutom att han då troget har modererat under superlång tid, så har han bland annat startat trådarna Vem fanken lyssnar på Ulf Lundell? Som är menat som ett kritiskt inlägg.
Mm.
Och då han då kräver att folk som lyssnar på Uffe ska förklara sig. Jag läser.
Mm.
Jag köpte en LP-skiva med Gammeluffe för ett tag sedan. Kom idag på att jag kanske skulle ta och lyssna lite på den. Så att man vet vad man har i skivhyllan. Och fy fan i helvete vad det lät! Jag har varit Uffe oskuld fram till nu. Har väl mest sniffat på öppna landskap och en gång lite halvfull sladdat förbi den senaste konserten på Storsjöyran. Men fy fan! Han är fan sämre på skiva än live! Killen kan för det första inte spela munspel. Det låter ungefär som när man slaktar en gris. Hemskt, och man vill bara ta sig därifrån. Sen sluddrar han så mycket när han sjunger att det är stört på omöjligt att förstå något. Och skulle man någon gång förstå något så gör man det ändå inte på grund av de olidligt kryptiska texterna. Jag tänker att han då kanske syftar på texter som Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo. Otroligt kryptiskt. Så jag undrar lite stilla. Finns det någon här som på fullt allvar och med glädje lyssnar på Ulf Lundell? Förklara dig! Ja, den här tråden minnar ut i en diskussion om att Eddie Medusa är mycket bättre än Uffe. Och slutligen i att det faktiskt är orättvist att jämföra Ulf Lundell med Eddie Medusa. Och att Humbug till slut kryper till kors och liksom stämmer in i att Uffe nog ändå är en multikonstnär. Om man tänker efter riktigt. Noga. Självrannsakan gjord.
Ja, snyggt.
Åsikt ändrad.
Mm.
Det är också den enda taskiga trådstarten som användaren Humbug har gjort på det här forumet. Han går raskt vidare efter detta med att skapa en hyllningstråd till Ove Törnqvist. Samt då startar andra trådar som till exempel Finns det nyttiga tuggummi som inte är laxerande? Han har även startat trådarna Funka fotsvampsalva i röven? Och Rasismen förvirrar mig. Fint. Men en av mina favorittrådar av Humbug, det är nog ändå en tråd där han har fått ont i sin arm och ställer frågan öppet på Flashback. Onani eller cancer?
Coomer!
Efter att då med hjälp av andra flashbackare och även läkarbesök verkade som har ansakat problemet, så visade det sig att humbug varken onanerar för mycket eller har cancer. Problemet visade sig då vara musarm.
Aj.
Mm-hmm. Vilket känns orimligt. Humbug verkar spendera alldeles raga många timmar framför datorn. Självrannsakan gjord, åsikt ändrad. En annan stark tråd skapad av humbug, det är en tråd om att adopterade asiater alltid heter Jenny.
Är det helt fel att säga direkt på att det är 100% sant?
Nej, det är absolut inte helt
eller,
fel.
Eller förlåt, men har jag tillräckligt mycket asiatiskt blod i mig för att säga 100% sant?
Tycker jag.
Ja, tack.
Du är inte ensam. Den här tråden har 1143 inlägg från olika personer som vill tipsa om asiater. Inte bara en eller kanske två som de har gått på högstadiet med eller kanske sett i Sveriges mästerkock, som alla heter Jenny. Humbug och du, Ina, blir bara motsagd vid något enstaka tillfälle av någon som minsann känner en asiattjej som heter Sara. Humbug tvingas ju då lägga ner sitt argument. Och någon påpekar också att Jenny inte bara verkar vara ett typiskt asiatiskt adoptionsnamn, utan kanske också snarare ett trendnamn.
Ja, att det sammanföll när man adopterade många från Korea eller något sånt där. Okay. Ja.
Humbug ger sig för en stund. Ah. Återkommer några år senare.
Några år senare.
Med ny spaning i tråden. Jenny tråden. Och det är att alla adopterade mörkhyade män heter Daniel. Källa. Ett uppträdande i Essunga kommun. Där han har sett någon som heter Daniel uppträda. Humbug tycker att det är, citat, minst lika revolutionerande som mitt avslöjande om asiater som har namnet Jenny. Självrannsakan nästan gjord, åsikt nästan ändrad. Får se vad det där slutar. Då går vi vidare till Flashbacks sämsta rannsakare. Här vill jag nominera användaren Tjoho, som har haft en ganska omtänksam resa på Flashback, får man ändå säga. Han har bland annat skrivit inlägg om prinsessan Madeleine, där han skriver att han sett prinsessan på stan och att hon visst hade ett jättevackert ansikte, men att hennes lår slash höfter var helt enorma och att han därför oroar sig för om Madeleine har svårt att hitta jeans.
Ja, tråkigt.
Undrar om Madeleine oroar sig för Tjoho. Lika mycket som Tjoho oroar sig för Madeleine.
Jag får hoppas det. Ömsesidig omtanke. Tjoho visade en annan tråd också omtanke för till exempel Jonas Gardell, tror jag. Eftersom att Tjoho tycker att, citat, finlandssvenskar låter Tommy Fan förståndshandikappade när de pratar. Han är också omtänksam.
Mark Levengood menar du?
Eller är det synd om Jonas för att han
lever med Mark?
Ja. Okay.
Han är också omtänksam mot klimatet. Han har en resetråd om Aruba skrivit att Aruba är en, citat, skittråkig liten ö, inte mycket att se samt det ligger trist med samma jävla strand oavsett vart den ligger, slutcitat.
Okej.
Han har också vurmat starkt för gruvindustrin. Om gruvarbetare som strejkar och kräver 4000 kronor mer i månaden, skriver han, bortskämda horungar, hoppas de får sparken. Ganska omtänksam kille, Tjoho.
Ja, gud vad han bryr sig.
Han är också en omtänksam familjefar. I forumet för psykisk hälsa har han gjort ett inlägg om sin 11-åriga son som lyder följande. Har en son på 11 år som har stora brister på empati? Undrar varför.
Ja, det var konst.
Han kan vara omtänksam och snäll, men bara när han själv tjänar på det. Självklart vill vi som föräldrar att han ska funka socialt och emotionellt. Men vi börjar bli fundersamma nu. Vad att göra? Kan man empatiträna en gosse i den åldern? Eller är han helt enkelt en jävla psykopat och vi borde låsa in honom för all evighet? Tacksam för svar. Svaren Tjoho får är såklart samma omtänksamma råd som han själv har gett i andra trådar, nämligen hugg kuken av han.
Det här kan bli lite mastigt, men jag har samlat ihop flera trådar på ett tema. Nämligen fenomenet Flashback går på restaurang.
Cool.
Vi börjar med en tråd som bara är några dagar gammal och som trendar just nu i restauranger, barer och nattklubbar. Och den heter Okej att ta med sig egna tillbehör till restaurang. Bitax skriver: är det okej att ta med sig till exempel eget bröd eller egna majskolvar och äta som tillbehör på en restaurang? Jag tycker det känns udda som fan, men tjejen som inte är svensk ser inga problem. Vad är det som gäller egentligen? Tjejen är från Thailand, kommer fram sen då. De flesta säger nej, det kan du absolut inte göra. Bluebeast72 säger ja, men det är okej att ta med egna bestick i coronatider.
Mm-hmm.
Oklart. New Deer skriver:
Varför skulle det hjälpa?
Det var inte det jag frågade. Borde bli raderat för off topic direkt. New Deer skriver så här: vissa tar ju med egenfångad fisk och handplockade kantareller som de ber om att få tillagade. På ett bra ställe är detta inget problem. Va? Är det inte?
Nej, men det här kan ju inte vara sant.
Han skriver så här: om man till exempel tar med ananas för att lägga på sin beställda rätt och restaurangen inte serverar ananas, då är det väl helt okej. Okay. Att däremot ta med grejer som man äter istället för maten på restaurangen blir nog svårare. Jag har aldrig hört om det här, men det är en till som skriver det. Bertil85 håller med och skriver så här: nyplockad svamp är det enda man kan tänka sig en lite finare restaurang kan ta emot och tillaga.
Men det här är det sjukaste jag har hört.
Ja, jag
men
det måste ju vara i en stad där det bara finns en restaurang.
Ja, så kan det vara. Att det finns något sånt. Ja. Ja, jag har aldrig hört om det i alla fall. Men det verkar tydligen vara
en grej. Jag tänker typ att själva syftet med restaurang är att det finns meny. Att lite man kan
så
välja vad man ska äta.
Lite så.
Det finns också internet så man kan gå in och kolla olika meny.
Och vi har en expert, Baron Brasil, som skriver: jag har jobbat 16 år i restaurang. Det är inte okej att ta med egen mat till restaurangen. Egen vilja, svarar Baron Brasil. När ska restaurangfolk sluta vara så präktiga? Retsina skriver: en gång tog jag med mig senap och soja, men det var på Burger King. Har de inte senap på Burger King?
Jo, men inte soja.
Underbar.
Men när det gäller, vad sa du?
Intressant vad man äter soja till.
Ja, jag vet inte heller, man doppar pommesen i dem kanske. Men när det gäller drycker, där går åsikterna isär lite mer. Någon skriver att i Australien så kan man ju ta med sig en flaska vin till restaurang och så betalar man några hundralappar för att de öppnar den. Och är inte det här en gammal vän till oss, Richenbacher?
Jo, den var med i någon tråd som jag
Jag kommer inte ihåg vad hen skrev, men här skriver den i alla fall: drack medhaft rödvin på den lokala pizzerian. Det var bara vi som åt där, så vi smusslade lite med bag-in-boxen. Smartare att göra det om man är fler på restaurangen. Ja. Om man är den enda gästen skulle jag inte rekommendera det.
Ska du fortfarande inte ha något att dricka?
Nej.
Du måste också gömma glaset.
Thrifty gör själv för sitt nick genom att skriva: brukar ta med egen läsk till pizzerian. 20 kronor för en burk är utlöst. Von Ulla är också inne på bestickspåret här då. Bestick har jag alltid med mig i alla tider, även när jag går på dejter. Lätt att avfärda karn direkt om man ifrågasätter varför jag har egna bestick med mig.
Sugen på att träffa någon.
Ser ju värre ut om man tar med sig falukorv eller stor gurka på restaurangen. Alltså det är lite konstigt att en liten gurka eller en liten korv, det är helt okej. Men en stor korv och stor gurka, nej.
Gå fet bort.
Sen är det ju så här, det här är ju någon jävla naturlag som gäller både på Flashback och i resten av världen, att mat kan ju inte diskuteras om män är med utan att det kommer in en sån stark matsking. Serena heter han i det här fallet och skriver: jag brukar med mig egen chilisås i en liten flaska, men det är för att alla ställen här bara har tabasco eller sambal. Även om de mot förmodan skulle ha något annat, så är det bara någon fjesig variant på 99% tomat och vinäger. Och det är någonting hetare, så är det caspasinextrakt istället för riktig chili som jag avskyr. Cool.
Låter som du.
Lite som jag, ja. Ja, det är lite så faktiskt. Men Serenas kärlek till stark mat motsvaras ju tyvärr inte av en typ förståelse för von Ullas bestick.
Nej.
Utan han hugger där då och skriver: det skulle definitivt inte bli någon andra dejt om dejten sliter upp egna bestick på restaurangen. Stor flashande nevrotikervarning på den. Men von Ulla...
För vill man ha egna bestick?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det här är ett så konstigt bråk som pågår mellan dem också. Von Ulla skriver så här: alltså, se där. Liten flaska går bra om inte maten faller hen i smaken. Och här vill jag bara säga att det här hennet som von Ulla använder handlar nog snarare... Det är nog inte för att hon vill vara så här ett inkluderande ifall Serena är en icke-binär eller en tjej, utan det är nog mer ett sånt kastrerande hem för att påpeka att Serena ju har en liten chiliflaska. Så hon får nog fortsätta så. Kanske en sån där liten spritnubbeflaska. på maten också.
Det är samma person som fixerar vid storgurka och storkorv.
Ja, precis. Han tycker att det är supertöntigt att ha en liten chiliflaska. Ryser. Sirena kontrar. Så du ojade över bestick som har kört i 70 grader med starka kemikalier efter varje gång de används. Men har inga problem med flaskor eller burkar som har stått oskyddade på lager bland råttor och andra kryp. Smiley som sticker ut tungan. Ja, man kan väl säga att det här är ju två personer som gör ganska bedrövliga saker, tror jag, i samhällets ögon. Båda två. Och så försöker de bråka om vem som är värst. Smockan hänger liksom i luften. Det kan gå hur illa som helst mellan Sirena och Fonulla, men då dyker upp en chili-kompis till Sirena.
Åh, vad mysigt.
Eller, jag vet inte om man kan kalla det för en kompis. För att chili-kingar, stark matskingar, de har ju inga kompisar. För att i varje sammanhang så kan det bara finnas en stark matsking. Så man måste liksom avgöra vem som är kingen i stark mat. Så det blir en sån här liten passivt aggressiv dans mellan alfa starkmatskingen Sirena och beta starkmatskingen Ringhals 3. Där Ringhals 3 svarar på Sirenas kommentar om att han vägrar fjesiga chilisåser då, som mest innehåller tomat och ättika, med att skriva: haha, då är vi två. Jag är stammis i butiken Extreme Food i Göteborg. Sirena visar vem som är alfa chili king genom att skriva: jag odlar min egen chili och kokar min egna såser istället. Smiley som räcker ut tungan. Ringhals 3 svarar: ska ta tag i det. Det måste anses som helt okej att ha med egen och het sås till restaurangen. Och försöker samtidigt rädda lite av sin heder genom att smyga in en sån försiktig jabb i njuren på Sirena med tillaget: ett tips. Hostar du inte när du kokar såsen, då är den för svag. Ja, tråden kan ju bara ha en alfa chili king. Så Sirena svarade så sent som igår: det hostas och rinner friskt både vid torkning, malning och såskokning här i huset. Det mesta görs utomhus dock. Ja, det är inget svar från Ringhals 3 på det. Herregud, vad fan ska han säga liksom? Han torkar, han maler, han kokar, han gör det utomhus. Och för att avsluta den här tråden vill jag bara citera Snobird som skriver: man kan ur ett visst filosofiskt perspektiv se det som att allt man kan komma undan med är okej. Jag håller med.
Ja. Men man, det är ju inte, alltså det här med att ta med egna bestick, då måste man ju också ta med egen tallrik, eget glas, eget bord, eget, alltså en del som bakterier.
Ja.
Det löser ju inte riktigt problemet.
Men är det nojan med att man stoppar det i munnen som folk kanske tycker det är? Det gör man ju inte med en tallrik.
Ja.
Nej, det är sant.
Skulle kunna vara.
Och det var någon glas som var någon dude som var på Vonulla där och var så bara: fan, jag hade blivit imponerad, hade visat på integritet om någon hade hållit fram besticken på första dejten. Så att det finns ju någon för alla.
Ja, det gör ju det. Ja,
kanske bara en ändå.
En för Vonulla.
Nästa restaurangtråd från Flashback är, skulle jag vilja påstå, den absolut dummaste tråden i Flashbacks historia. Den heter: jag tänker köpa en Djureskog Signature och recensera den på Flashback.
Vad skulle du köpa?
Djureskog Signature. Det var en typ lite lyxigare hamburgare som den extremt töntiga kocken Johan Djureskog gjorde i samarbete med McDonald's 2017. Det är också då när tråden är ifrån då. Och när den har sålts på McDonald's i några månader så startas den här tråden. Men det är bara några dagar kvar på kampanjen där hamburgaren finns tillgänglig. När Hel och Fin slår sig ner vid datorn en tidig kväll i mellandagarna 2017 och skriver så här: reklamen på tv utmålar den till att vara fantastisk. Djureskog höjer den till skyarna. Så jag ska testa om Hassan i närmsta McDonald's kan göra denna smakupplevelse eller om reklamen är fake. Jag kommer vara ärlig. Är den bra? Är den bra? I jämförelse kan jag nämna att jag gör min egen burgare och till och med mixar mitt kött själv hos min slaktare. Slår den MC och BK alla dagar i veckan. Om den inte lever upp till förväntan vet vi att Djureskog är mer intresserad av cash än kvalitet. Killen ska synas. Rullerivare skriver det alla tänker. Du berättar alltså att du i framtiden ska testa en sak. Vilken otroligt bra tråd. Fotbollspuck är inne på samma linje också. Imorgon ska jag köpa frukt. Återkommer med betyg. Tvillingdäckarna hakar också på det. Jag kommer att recensera årets julnöt av typen hassel och val. Rapport om dess nötighet kommer. Krocketklubba skriver så här: maten som serveras där är vidrig, så jag tvekar på att den där burgaren bryter trenden. Det skulle vara en sån lite lyxigare burgare då. Hel och Fin skriver: jag delar din mening, men nu ska vi göra detta seriöst. Jag anser mig ha tillräckligt bra smaklökar för att döma Djureskogs burgare på MC. Är den sämre än reklamen borde alla varnas. Är den tillräckligt bra ska vi vara ödmjuka. Skulle han kunna bli nominerad i årets självrannsakare där som du vill
Konstigt att man aldrig har hört talas om själva konceptet med reklam går ut på.
Ja, det är lite konstigt.
Men det är spännande ändå.
Och eftersom att han
har tid, någon krigar.
Ja, men han har ju tiden lite emot sig. Mm. För att det är bara 2 dagar kvar när han startar tråden. Mm. Och det går ett helt dygn utan ytterligare aktivitet från trådstarten. Och då är man så här, kanske att de hårda orden tog på honom. För att det var väldigt många som hånade honom. Och samtidigt börjar man fundera lite så här, är detta ett troll? För att det är så himla konstigt sätt att skriva en tråd på. Mm. Så här, det ska ju finnas något att diskutera på en flashback-tråd. Du kan ju inte bara skriva så här, jag tänkte göra det här. Alltså det är väldigt svagt.
Ja.
Så det är någon som också skriver typ att det här måste ju vara ett troll. Men jag tror faktiskt inte det, för jag har kollat vad Hel och Fin tidigare har deltagit i för trådar. Och han var aktiv förra året i tråden Max Hamburgerrestauranger, där han skriver apropå den nya Plant Beef att han tyvärr inte kan recensera den, då Max har sunkat ner sig så mycket att jag inte vill handla där mer. Lågavlönade babbar i luckan som inte förstår vad man beställer, och sen dåligt tillagade burgare och pommes. Tror Max kommer få det tufft framöver. Och med den kommentaren så är det väl inte så himla förvånande att... Ja, den här trådstartaren mest är i forumet Integration och invandring.
Nej.
Och har varit väldigt aktiv i tråden Hockey-VM 2019 i Slovakien. Men jag kan ha fördomar mot folk som gillar hockey, jag vet inte. Man kollar på flashback så ser man också att han är med i trådarna Varför säljs Pågens korvbröd i 8-pack? Vad har hänt med lökpriserna? Och Burger King uppmuntrar till attacker mot politiker. Så att han är ju verkligen intresserad av de här områdena. Så jag tänker ändå så här,
väldigt intresserad av snabbmat.
Väldigt intresserad av snabbmat.
För att göra, mala sitt eget kött hos den lokala slaktaren.
Ja, precis. Och folk blir frustrerade i tråden när han inte återkommer. Mikey James skriver, TS måste ha inmundigat lunch nu. Recension för fan. Och alltså flera personer i tråden har ätit burgaren och recenserar den ganska grundligt. De flesta säger att den är äcklig, såklart, för det är en McDonald's burgare typ. Eller ja, att den inte ser ut som den gör i reklamen, vilket de flesta kan lista ut. Men det är ju Hel och Fins tankar man vill ha, och det är bara ett dygn kvar tills burgaren slutar säljas, så folk blir frustrerade på riktigt. Whackback skriver, vänta TS in nästa skatteåterbäring, eller när kommer recensionen han har byggt upp så mycket nyfikenhet kring? Fotbollspuck skriver, du startar en tråd om att du ska testa en McDonald's-burgare och ett dygn senare har du inte gjort det, du är sämst!
Ja, nu kommer ni hova dem ändå, nu vill de höra.
Ja, de vill höra. Och Hel och Fin kommer in på kvällen, dag 2, och skriver, jag måste be alla i tråden om ursäkt. Jag hade tänkt köpa in 3 olika djurskogsburgare från 3 olika McDonald's i stan för att även säkerställa att det inte berodde på en enda McDonald's. Men efter att ha läst flera inlägg i tråden om att burgaren är värdelös, inte på grund av djurskog utan på grund av McDonald's ojämna kvalitet, bestämde jag mig för att istället köpa Pizza Hut pizza. Däremot kan jag recensera pizzan som var enligt förväntan. Ja, och sen så avslutas det med att Beyond skriver, du borde bannlysas för evigt, som ber om megafonen, får den och märker att du inget har att säga. Ett synnerligen impotent beteende. Det var dina fria 15 minuter. You sir, you fucked up major. Och jag, alltså jag kan bara hålla med.
Ja, vi,
alltså vad är det? Vad
han
är
ska
det
inte testa nofap.
Nej, tänkte kanske testa. Är det så jävla menlöst? Åh, oh, gud. Och då är det dags för den sista tråden i temat flashback går på restaurang. Och det här är trådstartaren Heroes Gamos som har startat tråden. Är det fler än jag som hatar tapas? Som rubriken säger. Är det fler än jag som hatar konceptet tapas? Tapas alltså.
Ja!
Innan jag ens läste mer så var jag redan här.
Det kändes inte så starkt, ja.
Nej, jag kände också, jajamän! Tapas alltså. Så fort man ska ut och äta med folk ska någon jävel föreslå tapas. Trött som man kan vara så orkar man inte tjafsa när flera verkar tycka det är en bra idé. Men inuti så är man lax och in i helvete. Väl framme får man någon stor jävla meny med 67 olika rätter som alla ska sitta och försöka komma överens om. Jag gillar vitlöksräkor, jag vill ha minihamburgare. Kan vi inte köra 2 av den där? Sen kommer servitrisen förbi för 7:e gången utan att gruppen har hunnit fundera klart än. När väl beställningen är gjord och börjar komma in så är det alltid fel på något. Det saknas något eller man får fel rätt. Brödet är fan slut för länge sedan också och man fick en halvtorr bit var som man kunde doppa i lite olivolja.
Det här förklarar ju varför man tar med eget bröd och majs.
Sen ska alla hålla på och drälla allt jävla oljedrypande skit mellan varandra och man får nästan be om ursäkt för varje gram mat man lyckas ta för sig av från de där lerkrukorna. Är det mitt russin kvar i den där? Middagen kan sen summeras upp till att man har fått i sig en räka, två potatisbitar, en fjärdedels kronärtskocka och till sist kunde man roffa åt sig något fat som ingen annan gillade när man fick slicka rent skålen efter någon paprikaröra som fanns kvar. Om man lite tur lyckades man i alla fall sätta ett gott glas rött vin. Det får man vara nöjd med. Sen ska notan delas upp också. Har man tur så är det åtminstone ett sällskap som accepterar splittrad nota som man kan betala och dra vidare. Boom! 400 kronor för den här skiten. Man är dessutom hungrigare när man klev in. Likadant varenda jävla gång. Varför lär man sig aldrig? Så jävla värdelöst med tapas. Ha en fortsatt fin kväll.
Word! Ha en fortsatt fin kväll. Du!
Alltså jävla word to the fucking. Alltså det är så sant. Jag håller med så mycket. Alltså, så självklart finns det en del så här äkta spanska tapasätare i restaurangen, men jag orkar fan inte bry mig om dem. De är så jävla tröttsamma. Jag har varit i Biarritz, där äter man så här. Man måste inte dela på tapas. Man kan bara beställa sin egen. Men eftersom det är mat som tjejer gillar, det konstateras i tråden, så är det som att anledningen att man delar på tapas i Sverige är att tjejer gillar att äta av andras mat. Jag tror kanske att det är sant.
Ja, ja 100%.
Det är så här coronaviruset spreds.
Precis. Ja, men när jag kollade lite på vad du mer stod på Flashback om hur tjejer äter, så stämde fan allting. Mm. Det var i en tråd om som handlade just om hur tjejer och killar äter, så står det att 99% av alla matpajer i Sverige äts av tjejer. Det tror jag också stämmer. Jag har aldrig sett en kille äta en matpaj. Det finns också en tråd som heter Varför älskar tjejer fetaost? Det är också sant. Men jag har inte mött på att män lider under den här tyrannin innan jag kom i kontakt med tapastråden. Och där kommer man ju snabbt in då på hur det blir med tjejer och tapas. Gurglaren skriver, för de är ju inte tapas dyrt. De kan ta 3 stycken. Sen kan de småäta chips, godis och choklad hela kvällen efter att bli smällfeta. Så man vill äta mig mätt på riktig mat istället. Gurglaren skriver, kommer ju kosta flera tusen. Bättre att köpa en jävla kebabrulle för 80 spänn, godare och man blir mätt. Problemet är ju att alla tjejer som ska äta trendigt och bli mätta på 2 tapas, medan man själv behöver 5-6 åtminstone. Ika Glen skriver, jag blev överkörd en gång då jag ville gå på stekhus och äta. Slutade med tapas. Beställde in 7 stycken likadana rätter med det enda köttliknande skitet och delade inte med mig. Var ju hungrig. Sambon sur som satan på mig efteråt. Skit, punkt. Pressombudsman, lite off topic. Jag hatar tapas av en konstig anledning. Jag förknippar det med bögar. Det kanske är namnet Tap Ass. Det kan också vara så att jag det kan även vara att jag var på Gran Canaria och upptäckte att det kryllade av bögar och alla skulle äta tapas överallt. Det tror jag inte på, faktiskt.
Nej.
Men alla vägrar inte tapas, utan tråden är ju som alltid på Flashback också full med massa liksom konstruktiva råd till trådstartaren om hur han ska lösa sitt problem. Vimoth skriver, jag köpte en hel serranoskinka på Coop Forum, går på 900 kronor, kniv och plastställ ingick. Fantastiskt trevligt måste jag säga. Rekommenderas. Vi var totalt 7 personer och gästerna blev väldigt nöjda.
Men då kan man inte gå på restaurang.
Vad sa du?
Kan man inte gå på restaurang? Nej,
precis. Kan man inte ha med sig en serranoskinka då?
Och plaststället. 420 is the only hope skriver, tänker att det till viss del handlar lite om din personlighet. Peka på den delen eftersom den är lättast för dig att ändra på. Alltså är det verkligen det? Är det verkligen lättare att ändra på sin personlighet än att bara sluta gå på tapas restaurang? Jag vet inte. Men 420 ger i alla fall tipset. Ta för dig mer. Stå på dig när du vill eller behöver något. Få igenom din vilja i gruppen. Var tydlig och bestämd. Tänker att ditt problem snarare är att du bryr dig för mycket om att vara svinet och helt i onödan är rädd för att förstöra känslan. Ta för dig, även om det är lättare sagt än gjort. Och sen avsluta 1900-talet och därmed knyter vi ihop säcken för hela det här lilla temat med att skriva, äter inte sånt. Äter normal mat. Tar hellre med mig normalkost och eventuellt smygäter den. Så där har vi det.
Det är så hemskt att man ska behöva gå på restaurang.
Jag förstår inte varför man ska behöva gå på restaurang. Men alltså det här med att han har ju rätt på varje punkt om tapas.
Absolut.
Ja. Jag har aldrig tänkt på det innan. Nej. Jag går ju aldrig och äter det för att det är exakt så här. Men jag har ju aldrig tänkt på varför det är så vidrigt.
För Nej. Att alla andra äter upp det man vill ha.
Ja, men precis. Ja. Och att det ska vara så där kontinentalt. Ja. Men så är det samtidigt i Sverige.
Mm.
Så att ingen är ju kontinental. Det blir bara så jävla dåligt. Ja, underbara människa. Jag vill ge en liten shoutout till honom. Skriv fler trådar. Hiros Gamos.
Det hade ju varit gott med tapas om man fick allting på en tallrik.
Eller hur?
Eller hur? De fick en jättestor tallrik.
Ja, som bara var din. Ja, ingen annans jävels.
Eller om man nödvändigtvis ska dela 8 sådana tallrikar. Ja. Stora fat. Jättemycket.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Stor tapas. Nej, jag vet inte.
Varför finns det inte? Varför finns det inte?
I tisdags så släppte Christer Petersson, som är chef för Palmegruppen, bomben att han antingen kommer väcka åtal eller lägga ner Palmemordsutredningen under första halvåret 2020.
Tycker jag alltid har varit så förvirrande att han heter Christer Petersson.
Ja, det är ju ödets ironi får man ändå säga.
Det är för dumt.
Ja, verkligen. Men det här fick ju Flashback att explodera såklart.
Mm.
Och sen dess, det är inte ens en vecka sedan, så har nästan 300 sidor skrivits i den stora Palmetråden.
Såklart.
Och majoriteten av de här inläggen handlar om den så kallade Skandiamannen. Mm. Och det var ju den personen som tidningen Filter gick ut och sa var Palmes mördare.
Ja.
Jag vet inte vad ni säger, men jag blir själv jävligt orolig av tanken på att Palmemordet skulle vara nära någon slags lösning. För jag, vad ska det bli av alla de här tusentals daglediga spanarna som klockar sig själva ett par gånger om året när de springer flyktvägen? Jag vet inte vad fan som händer när 6000 människor som inte har sett dagsljusen den 26 februari 1986 blir av med sin dagliga sysselsättning. Jag tror att det kan bli inbördeskrig.
Ja, men, det kan det.
Eller systemkollaps i alla fall. Någonting fruktansvärt kan hända.
När Palmeutredningen fick jättemycket extra resurser.
Ja.
När det var så här, nu har det gått så här många år. Miau, 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 för några år sedan. Det enda som hände med de extra resurserna var ju att det kom in ännu fler tips.
Ja.
Som de var tvungna att avfärda. Liksom. Och det blev news igen.
Jag har inte ens tänkt på den aspekten, men det är för fan livsfarligt.
Ja, eller hur?
Mm.
Vad ska Johannes Finnlaugsson göra?
Ja. Jag kände inte till. Är det en av privatspanarna?
Han gör en podd om Palmemordet.
Mm-hmm.
Ett spår.
Mm-hmm.
Och den har ju gått, kunnat gå då i liksom
är det den som
många, många år.
Ah, ja, den har jag lyssnat på någon gång. Den är den lite långsam? Eller är den...
Nej, det är nog mer en humorpodd, va?
Ja, det är mer
humorpodd. Jag tror. Ja, är det något
jag själv varit med och haft Stig Berlingsspåret.
Okej.
Okay. Så jag känner mig besviken.
Men du är lite insatt i det här då, Emma. Du kommer nog ha mycket att säga på temat. Ja, men mordet på Olof Palme i alla fall, det förkortas för övrigt MOP på Flashback. det har ett eget forum under konspirationer och alternativa teorier. Och jag tänkte att
hårt.
Ja, eller hur? Mm. Stenhårt. Också lite oschysst att alla trådar ska vara där. För det är väldigt stor spridning i liksom foliehatsnivån trådarna emellan. Men jag tänkte att jag skulle börja med lite fun fact om den stora Palmetråden.
Mm.
Som heter Mordet på Olof Palme 28 februari 1986. Den rymmer, kan man säga, allt från blådårar till diskussioner om Lisbeth Palme, polisspåret, Sydafrikaspåret och såklart nu på sista tiden Skandiamannen.
Mm.
Den är helt klart en av Flashbacks allra största trådar och den hade igår 123 644 svar.
Vad sa du? Inte visningar?
Nej. 123 644 svar.
Helvete.
Har du gjort någonting annat den här veckan?
Nej.
Nej.
10 000, och då har jag ändå bara kraftsat mig genom början på den. Så det är 10 304 sidor, 13 276 744 visningar.
Oh, shit.
Det är otroligt. Det första inlägget i den här tråden görs i maj år 2000. Det är alltså snart 20 år sedan. Och de fyra första inläggen postas under en period på ungefär ett år och innehåller bara länkar till citationstecken sanningen om Palmemordet.
Mm.
Och jag har snabbt skummat igenom den enda länk som fortfarande lever. Och det är ingenting som jag vill göra igen. Och det är heller ingenting som jag tänker lägga tid på att recensera. Hur som helst, efter de första fyra inläggen så går det 3 år till nästa inlägg. Och jag tänkte att vi börjar med det.
Mm.
Det är användaren Hej som skriver. Han är också avstängd. Alla de bästa blir avstängda.
Varför blir de avstängda?
Nej, jag vet inte.
Det kan man
jo, jag vet. Jag kan ändå förstå. Han skriver så här. Sanningen om Palmemordet har äntligen kommit fram. Som bekant var Palme sovjetisk spion och Stig Wennerströms medhjälpare under 1950- och 60-talet. Det var naturligtvis något som Palmes fru Lisbeth kände till. När Palme under vintern 85-86 ville skilja sig från Lisbeth för att istället offentliggöra sitt förhållande med en 20 år yngre kvinna, inom parentes en högt uppsatt socialdemokrat, hotade Lisbeth med att gå ut med uppgifterna om att Palme samarbetar med ryssarna. Partiledningen planerade då att mörda Lisbeth och satte en centralt placerad socialdemokrat, Hans Holmér, som ansvarig för operationen. En mördare lejdes och Palme lockade ut Lisbeth med ett biobesök. Det hela misslyckades som bekant. Det var Palme som föll offer för mördarens kula och Lisbeth överlevde. För att garantera att sanningen aldrig skulle komma till allmänhetens kännedom utsågs den erkänt inkompetenta Hans Holmér, som ju också låg bakom mordet, till ansvarig för mordutredningen. För övrigt, är det någon som vet vem Palmes flickvän var? Klassisk rivstart här.
Tänk om Anna Lind.
Ja, den konspirationen finns. Den är så stark. Att hon är hans dotter. Mm. Absolut.
Nej, det tänkte inte jag. Jag tänkte
det var hon som var den 20 år yngre.
Det var hon som var den 20 år yngre. Och att hon sen blev mördad. Och att det sen, du vet, jag tänkte något. Att Lisbeth hade lejt någon. Okej, skitsamma.
Wow.
Bettan.
Användaren Pavlik Morozov svarar på frågan om Palmes flickvän. Han säger så här: jag har hört att det inte var en flickvän, utan Palmes nyaste kärsta var Harry Schein. Att Palme valde just denna moitié när han skulle träda ur garderoben var för att initialerna karaktäriserade det nyfunna jaget.
Va?
Nu får vi kämpa i grupp här, för jag tänker HS.
Ja.
Får ni någon som,
jag väljer
någon
att bli homosexuell för att jag vill gärna vara med någon.
Homosexuell, kan det vara det?
Jag tror det. Det måste det väl vara.
Ja, det
om
måste
jag nu ska vara homosexuell, då måste jag hitta någon som har initialerna HS. Harry Schein.
Och jag ser ingen annan anledning att inte ge mig lag eller ha någon som moitié.
Jag kan inte ens uttala. Det är någon fransk...
Låter väldigt härligt.
Men vad skönt, då vet vi det. Det var, HS var homosexuell. Jag googlade faktiskt igår för att jag kunde inte komma på vad fan HS skulle stå för. Tråden tuggar vidare. Och under de kommande åren så ser vi ett par lite rimligare inlägg som handlar mer om liksom vittnenas trovärdighet och om Christer Petterssons pundighet och såklart Hans Holmérs inkompetens. Mm. Men så kommer det någonting som sticker ut lite grann och vi kastas lite tillbaka till stämningen i trådstarten. Det är användaren Drasut som skriver så här: det var Lisbeth som sköt. Fast Olof var själv med på det, liksom även Joakim och Mårten, det är pojkarna deras. Mm. Olof var HIV-smittad och ett arrangerat mord var den bästa sortin för familjen, partiet och landet. Joakim var troligtvis den som spelade mördare och sköt Palme i magen med en pluggad startpistol.
Han var väl 4 år?
Precis. Men Palme blev ju skjuten i ryggen och där bakom Palme fanns endast Lisbeth som då sköt Olof med ett finkalibrigt vapen.
Oj.
Lisbeth är ju också en av favoritspåren. Men icke har man hört att det var för att Olof Palme hade HIV.
Och den här skam. Ja. Oj.
Ska ut ur familjen och landet.
Och man förstår inte heller vad startpistolen avlossade av 4-åringen. Och jag vill också se 4-åringens flyktväg. den hade jag velat tagit upp.
Rätt in i Lisbeth igen. Back to motherhood.
Men var han 4? Var han så liten?
Nej, det var han inte. Men de var väl ganska små. Hur gamla är de?
Jag vet,
86? De är väl ganska nyvuxna.
För den äldsta var väl med där på biobesök, Mårten va?
Mm-hmm.
Med sin, ja.
Vet inte, men de kan inte ha varit...
Inte startpistolsmogna i alla fall. Nej. Drasut kämpar vidare med inlägg på samma tema, men han möts sorgligt nog av påhopp där folk påstår att han skulle vara någon slags dåre. Och de kräver honom på olika bevis för hans teori. Men Drasut besvarar påhoppen med att han bara vill diskutera alla möjliga spår och inte låsa sig.
Nej.
Ja, åren går och Drasut får nöja sig med ett fåtal bundsförvanter. Men så, 2013 kommer upprättelsen. Teorin, eller åtminstone delar av den, får en egen tråd. Mm. Och det är användaren Liten Tuvan som startar tråden. Höll Olof Palme på att utveckla AIDS? Här, jag får börja med att säga att jag har fått klippa ganska friskt här för att det är svårt att få ett sammanhang, men jag, jag hoppas att trådstartaren inte känner sig berövad på sin kreativitet.
Men naturligtvis så kan man ju gå in och läsa hela forumet.
Det är absolut, bara, jag rekommenderar det. Ha, liten tuvan börjar så här. Prolog. Är det möjligt att Palme skulle ha kunnat blivit smittad av HIV? Svar ja. Hans nära medarbetare Ebbe Karlsson hade HIV och dog i AIDS 1992. Att utveckla AIDS tar i genomsnitt 10 år. Och även själva sjukdomsförloppet kan ta flera år. Det är alltså möjligt att Ebbe Karlsson bar på HIV redan på 70-talet. Under denna period hände det ofta att Ebbe Karlsson och Olof Palme umgicks på tu man hand. Ibland hittade man Ebbe sovande på en soffa i Olofs rum. Ibland var Ebbe privatchaufför till Olof. Och det vet ju alla att det är så HIV smittar. Ja. Alltså, låt oss pröva den osannolika men teoretiskt möjliga händelsen att Olof Palme blev smittad av HIV och höll på att utveckla AIDS. Vi gör följdaktligen postulatet. Olof Palme hade HIV och höll på att utveckla AIDS. Låt oss nu resonera.
Bra!
Dialog! Stark. Om Olof Palme var sjuk, borde han inte då vårdas eller undersökas av en läkare? Svar ja. Och det är allmänt känt att Palme vårdades på Roslagstulls sjukhus av först professor Elias Bengtsson och sedan professor Sven Britton. Samma läkare som för övrigt är förgrundsgestalter i vården av de första AIDS-sjuka, just på Roslagstulls sjukhus. Men om Olof Palme höll på att utveckla AIDS, då måste ju hans läkare hålla detta hemligt. Borde inte sådan information vara intressant för Palmeutredningen? Jo, om postulatet stämmer håller de informationen hemlig. Eller också har de kontaktat Palmeutredningen och informationen har blivit hemligstämplad. Hur skulle Palme arrangera ett mord på sig själv? Med hjälp av en liten krets förtrogna, kanske bara Ebbe Karlsson och eventuellt Anders Färm och Carl Lindbom, kontaktades den gode vännen länspolismästaren Hans Holmer. Holmer ställer sig till förfogande och blir den som planerar mordet. Platsen väljs av Olof Palme medan Hans Holmer väljer tidpunkten till Vasaloppshelgen då Hans Holmer kan arrangera ett alibi.
Väldigt detalj. Vem bestämde vad? Ja, okej, vi vet.
Lisbeth får inte mördas, vilket förmodligen en professionell mördare med annan uppdragsgivare hade gjort. Det där var då
prolog, dialog och väldigt många svar ja.
Så kan man sammanfatta det. Det är en värdig sammanfattning. Nu kommer epilogen här.
Epilog.
Utifrån det ursprungligt förvirrade postulatet att Olof Palme hade HIV och höll på att utveckla AIDS kan man bygga en indiciekedja och faktiskt en fullt fungerande förklaringsmodell till Palmemordet. Det som initialt verkade högst osannolikt framträder nu som fullt möjligt. Någon skulle kanske till och med säga troligt. Jag hävdar absolut inte att denna indiciekedja skulle vara någon slags bevisning. Så är det såklart inte. Däremot faller oväntat många pusselbitar på plats. Postulatet förtjänar att utredas.
Det är ju som sagt inte konstigt att Palmeutredningen har mycket att göra.
Nej, precis. Det är ju sådana här tips de får in på riktigt. Men det är ju det jag säger, vad ska hända när de här släpps fria?
Vad ska hon göra? Ja. Eller var det en tjej som hade skrivit
detta? Jag gissar ju att det är en man, men jag kan inte basera det på något.
Nej, men okej. Okay. Nej, bara för hans skull. Ja. Håll utredningen igång.
Eller hur? Detaljer går in och skriver, mycket intressant tråd. Kommer följa utvecklingen. Jag är av naturen skeptisk, men detta låter som en trolig förklaring till många frågor som ställt under alla dessa år. Sen diskuteras det i tråden om inte Lisbeth också borde ha fått sin beskärda del av hiven och därmed också kanske borde ha avlidit till följd av det. Men användaren Spirdala går in och förklarar och han skriver så här. Vad säger att hon skulle vara smittad? Säg att Palme tyckte om korv. Vad säger att han skulle vilja ha sex med sin fru? Vad säger att hon skulle vilja ha sex med honom med vetskapen om alla korvar? Ganska många som lever i ett förhållande utan sex.
Det är bara den lilla detaljen att de fick två barn då.
Ja, precis. Som,
men det var inte spåret att han skulle ha fått det för ganska länge sedan.
Ja, precis.
Alltså att han hade fått det på 70-talet och nu var det 86.
Ja. Ja. Se, du har ett öga för det här, Emma. Den detaljen flög mig förbi.
Nej, jag har tid över.
Ja, jag märker det, du har en egen lilla utredning. Det var direkt så, du lite låtsades komma på att HS efter att ni hade googlat en hel ting var så, är det så för homosexuell? Nej, jag vet inte, det var bara det första jag tänkte på. Okej.
Ja.
Använder den 3,14159265 skriver.
Jag hörde vad töntigt, är det pi?
Ja, det är pi.
Ja, men fy fan.
Jag hörde om AIDS-teorin 1997. Då var det en andrahandsuppgift från en agent.
Oj, 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 wow.
Oj, oj, oj. Använder en snusse går in och skriver. Här får du använda dina brains, Emma, då. Är det inte så att Palme dog 1986 och Ebbe Carlsson senare? Om Carlsson hade ursprungssmittan och smittade Palme, borde inte Carlsson avlidit först?
Mm. Snyggt. Han kanske lyckades hålla sitt AIDS i schack.
Precis, och sen blev ju Palme skjuten då. Mm. Det blev ju inte Ebbe Carlsson, utan han dog ju faktiskt av sin HIV.
Exakt, smart.
Använder en Gart kommer in och kräver liten tuvan på källor som backar upp teorierna. Då svarar liten tuvan så här. Hej Gart, det verkar som du är bättre påläst på källkritik än om Palmemordet. När man läser dina invändningar verkar det nästan som att du tror att du läser en bok eller en vetenskaplig rapport och inte deltar i ett debattforum.
Mm.
Som modell för min trådstart har jag använt mig av Platons dialog. En av den västerländska civilisationens äldsta verktyg i sökande efter kunskap. Jag hävdar inte att det skulle vara en bättre modell än andra modeller. Men i ett sammanhang där lögner och frågetecken ligger som en dimma har modellen av en dialog faktiskt stora pedagogiska fördelar.
Jag tycker Palmeutredningen hade tjänat på att ha Platons dialog.
Eller hur?
Det hade varit bra. Ja, mm.
Jag har all respekt för vikten av källkritik, men att fråga efter ISB-nummer är ju rent trams. Bara för att du har läst någon gammal 6-poängskurs i forskningsmetodik betyder inte det att du kan gå runt och kräva ISBN-nummer och sidhänvisningar i ett debattforum. Om du är intresserad, hjälp mig istället att leta fram och redovisa sådana källor. De första flygplanen flög innan det fanns en fullt utvecklad vetenskaplig metodik för aerodynamik. De flög för att de fungerade. Detta helt oberoende av eventuella vetenskapliga rapporter och bevisning. Utifrån postulatet har jag visat att det går att bygga en fungerande förklaringsmodell till Palmemordet. Jag påstår inte att något är bevisat, bara att det är möjligt. Mitt flygplan flyger, till skillnad från Palmeutredningens.
Ah, yeah, snyggt!
Eller hur?
Ja, verkligen, Platon ler i sin grav. Kanske det. Inte nödvändigtvis av innehållet. Det är ju inte bara att man kan använda Platons modell, tror jag, och bara knöla in vad fan som helst. Men jag tror ändå att han ler i sin grav.
Ja.
Samtidigt som han tallar på en pöjk.
Det går nästan en månad innan liten tuvan syns igen i tråden och tillbaka så ger han en anledning till frånvaron. Han skriver så här. Hej igen, jag fick ta en paus. Problemet var att jag blev övertygad av min egen argumentation att Palme hade HIV.
Och det är så lätt hänt.
Det är ingen bra utgångspunkt för att resonera förutsättningslöst.
Mm. Snyggt liten tuvan.
Ja, verkligen.
Att liten tuvan blir mer övertygad, det börjar också synas i hans retorik, tycker jag. Han skriver så här. Nu skriver jag rakt ut i luften. Om det jag misstänker är sant att Palme hade HIV, berätta det då omedelbart för Mattias Palme om han inte redan känner till det. Gör det nu! Nu ber jag en bön för Ingvar Carlsson. Måtte du stå på rätt sida i detta. Alla lögner och mörkläggningar kan förlåtas. Men säg att du inte visste någonting om detta i förväg. Gode Gud som är i himlen, helgat vare ditt namn. Sverige är redo nu. Jag vet att det är en pekoral, men jag är skärrad.
Oh, också tro att Mattias inte nås av någon information annat än via Flashback-forum. Det är stort. Måste berätta vad som står här.
Ja.
Och att han också har AIDS.
Ja, precis. Omärkt AIDS bara.
Det går ett par månader igen innan liten tuvan kommer tillbaks. Med anledning av Nelson Mandelas död och begravning ska jag med respekt för Olof Palme göra en längre paus i rotandet i hans privatliv.
Va? Mm.
Jag vill påminna om hur Olof Palme förtjänar att minnas istället för som offret i historiens mest omfattande mordutredning. Nu solar sig världens mäktiga i glansen av Nelson Mandelas person, men för 30 år sedan var Olof Palme ensam bland världens mäktiga att ge sitt öppna fulla stöd till Nelson Mandelas kamp. Om man tror på ett liv efter döden, Olof Palme gjorde inte det, kan jag lova att det absolut första Nelson Mandela gjorde var att söka upp Olof Palme, se honom i ögonen, trycka hans hand och framföra sitt tack. Världen står i tacksamhetsskuld till Nelson Mandela, medan Nelson Mandela bara har en sak ogjort i sitt liv, och det är detta handslag med Olof Palme som förvägrades honom en mörk februari natt 1986.
Ooh.
Ja.
Ja, det är mustigt. Alltså vad fint ändå.
Eller hur?
Ja, att man känner så att nej, men nu lugnar jag mig lite med homo- och hivanklagelserna ett tag för att Nelson Mandela har dött.
Ja, ja. Snyggt.
Tjusigt.
Ja. Ja, det var fint.
Träffade Palme aldrig Mandela?
Han satt väl fängslad under... Mm.
Ja, just det. Han satt väl fängslad typ 94.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, det var ju tragiskt. Efter det här så kommer bara några få inlägg av liten Tuvan innan han utan förklaring försvinner från tråden. Och i början så är det någon som spekulerar om Säpo kan ha tagit honom. Men två år senare så upplever användaren Redline Offside att det finns ett behov av att sammanfatta den här teorin.
Mm.
Och personen skriver, denna tes lyder alltså ungefär så här. Olof Palme var fruktkaka i smyg, blev tagen i Brumman av Ebbe Karlsson och blev hivsmittad. Sen iscensatte man ett mord för att dölja ett självmord på grund av att Palme utvecklat hiv under flera år och inte ville gå ut med det. Är det korrekt uppfattat?
Är det inte Platons dialogmodell?
Nej, verkligen inte.
Men det är korrekt uppfattat.
Ja, det är nog det är ungefär det. Så, ja. Mm.
Användaren McKenzie svarar, det är korrekt uppfattat och inte alls omöjligt. Nu dör tråden ganska, får man nog säga. Men jag vill ändå läsa ett till inlägg från användaren Berra Sve som kom 2019. Den här tråden startades ju då 2013, så den har levt i många år.
Ja.
Men Berra Sve skriver så här. Lisbeth Palme dog ju också i sviterna av sjukdom. Kan det ha varit AIDS? Tänker att det tar cirka 30 år att utveckla AIDS med bromsmedicin och då är organen förstörda. Det står i alla fall inte att hon dog i cancer. Frågan är om Olof redan hade berättat för Lisbeth att han fått AIDS av Ebbe Karlsson när de gick på bion. Lisbeth kunde förmodligen inte släppa detta under hela kvällen och på vägen hem så sköt hon Olof. Hon vägrade gå
med. Jag kan bara inte släppa det här. Nej, det får bli en pang. Det får det bli.
Hon vägrade gå med på
har i handväskan.
Att han skulle gå ut med informationen till svenska folket dagen efter.
Mm.
Ja, just det.
Är det liksom i den stora palmetråden?
Nej.
Är den här teorin stark där fortfarande?
Alltså, den är inte helt försvagad. Eller inte fortfarande vågar jag inte säga. Men det finns någon blådåre som har blivit publicerad med just det här. Som också då handlar om hur det var Lisbeth som tog honom av daga för att hon tröttnade på hiven och ville bli av med den.
Just det.
Så det tillförde ju viss tyngd till den här teorin. Mm.
Det får man absolut säga. Mm. Men jag menar, jag tänker ju att det finns ju väldigt mycket om Ebbe Karlsson att rota
i.
Så att det kanske kan bli det som blir då för de här hobbyspanarna när om Palme. Fast å andra sidan, bara för att någon har löst världens största citationstecken, Palme-mordet inom jättestora citationstecken och också Palme inom citationstecken runt varje stavelse i meningen bara för att någon har löst Palme-mordet, så betyder ju inte det att Palme-mordet är utan citationstecken, versaler, löst.
Absolut, det har du helt rätt i.
Nej, det är för deppigt.
Ja, det är för deppigt. Vi hoppas att det inte får en lösning då.
Jag tror det. För alla säkerhet.
Skålar i en rotebroare. Och så hoppas vi att det här löser sig.
Hej på en vecka.
Hej!